Dagens predikan kommer att vila på fyra ben. Det är Bibeln som är det ena. Bröderna Lejonhjärta är det andra benet. Basketdomaren är det tredje. Och berget Billingen är det fjärde bet. Denna söndag är enligt kyrkoåret den sista söndagen på just kyrkoåret. Nästa söndag börjar vi om igen, då är det första advent. Och vi blickar framåt mot att Jesus ska komma till oss i form av en liten gosse i ett stall i Betlehem. Men även denna söndag så blickar vi framåt mot att Jesus ska komma. Men idag handlar det inte om att han föds som ett barn, utan att han kommer tillbaka, Kristi återkomst. Jesus har fötts. Han har gått omkring här på jorden. Han har dött på ett kors, uppstått och farit upp till himlen. Och nu väntar vi på att han en dag ska komma tillbaka. Så här berättar Jesus i talet om tidens slut, hämtat från Matteus 25 kapitel, verserna 31-46. När människosonen kommer i sin härlighet tillsammans med alla sina änglar, då ska han sätta sig på härlighetens tron. Och alla folk ska samlas inför honom. Och han ska skilja människorna som herden skiljer fåren från getterna. Han ska ställa fåren till höger om sig och getterna till vänster. Sedan ska kungen säga till dem som står till höger: kom, ni som har fått min faders välsignelse, och överta det rike som har väntat er sedan världens skapelse. Jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var hemlös och ni tog hand om mig. Jag var naken och ni gav mig kläder. Jag var sjuk och ni såg till mig. Jag satt i fängelse och ni besökte mig. Då kommer de rättfärdiga att fråga: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat? Eller törstig och gav dig att dricka? När såg vi dig hemlös och tog hand om dig? Eller naken och gav dig kläder? När såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig? Kungen ska svara dem: sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig. Och sedan ska han säga till dem som står till vänster: gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga eld som väntar djävulen och hans änglar. Jag var hungrig och ni gav mig inget att äta. Jag var törstig och ni gav mig inget att dricka. Jag var hemlös och ni tog inte hand om mig. Jag var naken och ni gav mig inga kläder. Sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte. Då kommer också de att fråga: Herre, när skulle vi ha sett dig hungrig eller törstig eller hemlös eller naken eller sjuk eller i fängelse och lämnat dig utan hjälp? Då ska han svara dem: sannerligen, vad ni inte har gjort för någon av dessa minsta, det har ni heller inte gjort för mig. Dessa ska gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv. Vilken känsla ger den här texten dig? Min direkta känsla är att jag blir orolig. Kommer jag hamna till höger eller till vänster? Har jag gjort tillräckligt? Jag får dåligt samvete. Vilken hemsk Gud det är som gör så. För att ta mig vidare så tar jag hjälp av Astrid Lindgrens Bröderna Lejonhjärta. Jag vet inte hur väl ni känner till den här berättelsen. Men det handlar om lillebror Karl, kallad Skorpan, och hans äldre bror Jonathan. Skorpan ligger hemma och är sjuk, hostar jämt. Alla vet att han ska dö. Och till sist inser även Skorpan detta. Och vi får lyssna till ett samtal bröderna emellan. Vet du om att jag ska dö? Sa Skorpan och grät. Jonathan tänkte efter lite. Han ville kanske inte så gärna svara. Men till sist sa han. Ja, det vet jag. Då grät jag ännu mer. Hur kan det vara så hemskt? Frågade jag. Hur kan det få vara så hemskt att en del måste dö när de inte ens har fyllt 10 år? Vet du, Skorpan, jag tror inte att det är så hemskt, sa Jonathan. Jag tror att du får det härligt. Härligt, sa jag. Är det härligt att ligga nere i jorden och vara död? Äsch, sa Jonathan. Det är liksom bara skalet av dig som ligger där. Du själv flyger iväg någon helt annanstans. Vart då? Undrade jag. För jag kunde knappt tro honom. Till Nangijala, svarade han. Och därefter fortsätter Jonathan att berätta om Nangijala. Den här platsen dit man kommer efter döden. Berättelsen om bröderna Lejonhjärta handlar om livets slut och livet därefter. Dagens bibeltext handlar om tidens slut och tiden därefter. Men jag tycker mig se likheter mellan de här texterna. Båda berättelserna handlar om ett nu och ett sedan. Och om övergången däremellan. En övergång som kan skapa en oro för det här okända. Men jag vill stämma in i Jonathans ord. Även när det gäller tidens slut. Vet du, jag tror inte att det är så hemskt. Jag vill försöka mig på en liknelse. Tänk er en basketmatch. Det skulle kunna varit vilken lagsport som helst. Men nu blev det basket, för då passade det bra med 4 ben i min berättelse. Det är uppenbart att det ena laget är bättre än det andra. Men gång efter annan så dömer domaren till det mindre bra lagets fördel. Ingen av de båda lagen förstår domarens agerande. Och matchen slutar med att det bättre laget förlorar. Självklart lämnar de planen sura och arga över domarens agerande. Och inte heller det vinnande laget lämnar planen med en äkta glädje. Då de vet att de inte har gjort sig förtjänta av den seger. Det är nu det händer. Det är nu matchen pågår. När tiden sen är slut, då avgör domslutet om vi är vinnare eller förlorare. Och då är det viktigt att det finns en rättvis domare. Hade basketdomaren varit rättvis, då hade båda lagen gått nöjda därifrån. Visserligen ett lag lite mindre nöjda eftersom de inte hade vunnit. Men de hade gjort sitt bästa och fått en dom därefter. Men låt oss stanna upp lite grann vid den här basketdomaren. Var han verkligen orättvis? Eller kanske dömde han bara rättvist efter andra kriterier än de som spelarna spelade efter. I I bibeltexten så möter jag två grupper. Båda två är lika frågande till hur domslutet är kopplat till deras agerande. När såg vi dig hungrig, törstig, naken eller fängslad? Och det här tror jag som problemet ligger. Att vi har fel fokus. Vi oroar oss för att vi inte har gjort tillräckligt. Och utifrån det sättet att tänka så är vår oro berättigad. Vi gör alla fel. Vi missar möjligheter att göra gott och hjälpa våra medmänniskor. Bibeln kallar detta synd. Men, och detta är viktigt, det handlar inte främst om vad vi gör, utan om vad Jesus har gjort. Det är inte våra gärningar som leder till frälsningen. Det är Jesu gärning som ger vår frälsning. Som i sin tur leder till att vi agerar på ett annat sätt än tidigare. Förra veckan så deltog jag i ett bönedygn på Billingehus. På berget Billingen i Skövde. Temat för det här dygnet var Möt Jesus på berget. Och vi fick en bibeltext att meditera över. Passande nog så var det just den här Jesus på härlighetens berg från Matteus evangeliets 17 kapitel. Så här står det där. 6 dagar senare tog Jesus med sig Petrus, Jakob och hans bror Johannes och gick med dem upp på ett högt berg där de var ensamma. Där förvandlades han inför dem. Hans ansikte lyste som solen och hans kläder blev vita som ljuset. Och de såg Mose och Elia stå och samtala med honom. Då sa Petrus till Jesus, Herre, det är bra att vi är med. Om du vill ska jag göra 3 hyddor här. En för dig, en för Mose och en för Elia. Medan han ännu talade sänkte sig ett lysande moln över dem. Och ur molnet kom en röst som sa, Detta är min älskade son. Han är min utvalde. Lyssna till honom. När lärjungarna hörde detta kastade de sig ner med ansiktet mot marken och greps av stor skräck. Jesus gick fram och rörde vid dem och sa, Stig upp, var inte rädda. De lyfte blicken och då såg de ingen utom Jesus. Och när jag gick och funderade över den här texten så var en av funderingarna denna. Varför var det just Petrus, Jakob och Johannes som Jesus tog med sig upp på berget? Det fanns ju 12 lärjungar, varför var det just de här 3? Petrus, vill jag påstå, är den mest drivande av lärjungarna. Han är på hela tiden. Jakob och hans bror Johannes gick under namnet Oskans söner. Och jag tänker även att de har lätt att mullra upp och gå igång. Så min slutsats är att det var de 3 mest aktiva lärjungarna som Jesus tog med sig. Och vi får det ju bekräftat i texten. Petrus är snabbt framme och säger att han kan göra 3 hyddor åt dem. Men medan han ännu talade så hördes rösten säga, Detta är min älskade son, min utvalde. Lyssna till honom. De mest aktiva lärjungarna fick en lektion i att inte göra utan att lyssna. En liknande berättelse hittar vi om systrarna Marta och Maria i Lukas evangeliet. Medan de var på väg gick han in i en by och en kvinna som heter Marta bjöd honom hem till sig. Hon hade en syster vid namn Maria som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Men Marta tänkte på allt hon hade att ordna med. Hon kom och ställde sig framför Jesus och sa, Herre, bryr du inte om att min syster låter mig ensam ordna med allt? Säg åt henne att hjälpa till. Herren svarar henne: Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket. Fast bara en sak behövs. Maria har valt det som är bäst. Och det ska du inte ta ifrån henne. Oroa dig inte så mycket. Gör det som är bäst. Lyssna på Jesus. När Jesus i slutet av Matteus evangeliet sänder ut lärjungarna, gör han det med orden: Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla alla det bud jag gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Han ger dem inga tydliga instruktioner att de ska göra si eller göra så. Utan vi ska bli lärjungar, efterföljare. Och vi ska följa buden: älska Gud av hela ditt hjärta. Och älska din nästa. Och älska dig själv. Vi misslyckas, vi syndar, vi faller gång på gång. Vi vet det, och Gud vet det. Trots det älskar han oss. Jesus dog på korset för våra synder. Nu är det upp till oss att ta emot denna nåd, tro på den och leva i den. För vår tro tar sig uttryck i hur vi agerar. Tänk er att det står en stol här bredvid mig. Och hur jag sätter mig i den stolen baseras ju på min tro om den här stolen. Om jag tror att stolen håller, ja, men då sätter jag mig bara ner. Om jag tror att den är lite ömtålig, då sätter jag mig lite försiktigt ner i den. Tror jag att den skulle gå sönder när jag satte mig, då undviker jag att sätta mig i den. På samma sätt så påverkar min tro på Gud mitt sätt att leva. Men det är min tro som avgör evigheten. Vill jag leva tillsammans med Gud så får jag det. Vill jag inte så slipper jag det. Tiden vi lever här ger oss möjligheten att välja Jesus och det eviga livet. I andra Petrusbrevet står det så här: Det är inte som många menar att Herren är sen att uppfylla sitt löfte. Han dröjer för er skull, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad, utan alla ska få tid att omvända sig. Än finns det tid. Och jag vill avsluta min predikan med att än en gång ta er med till berget Billingen. Där uppe så har Skövde kommun gjort ett fantastiskt rekreationsområde. Och medan jag mediterade över min bibeltext så gick jag en promenad i det här området. Och när jag gick där så kom jag till ett vindskydd med en fantastisk utsikt över Skövde. Och så stod en skylt på de här, vid det här vindskyddet: Utsikten. Och det var ju ett väldigt passande namn, för man hade god utsikt därifrån. Och jag fortsätter min vandring bort från utsikten och in på platån där. Och jag närmar mig ett nytt vindskydd. Och då börjar jag fundera: vad har det här för benämning på det här vindskyddet? Om det andra hette Utsikten, då borde ju det här inne heta Insikten. Och vad har Skövde kommun kommit till för insikt här uppe? När jag kom närmare så såg jag att det fanns en skylt kring vindskyddet. Men det hette inte Insikten, utan det hette Evigheten. Jaha, vad har Skövde kommun kommit till insikt om? Vad är evigheten för någonting? Nu blir man lite nyfiken. Så jag gick närmare, för det stod en liten skylt där under. Och då stod det så här: Välkommen. Varsågod. Ta inte mer än ni behöver, så räcker det till alla. Skylten var ämnad för den ved som fanns där under. Att man fick gärna ta och tända en brasa, men att det skulle räcka till alla. Men jag tyckte att det var en väldigt bra beskrivning på Guds rike, evigheten. Vi är alla välkomna dit. Vi får ta del av det som finns där. Men vi ska bry oss om våra medmänniskor och inte ta mer än så att det räcker till alla. Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Kristi återkomst. Vet du, jag tror inte att det blir så hemskt. Vi ber. Tack Herre för att du dröjer ännu en tid så att vi alla ska få möjligheten att omvända oss och möta dig, få tillbringa evigheten tillsammans med dig. Rusta oss den tid som är kvar och hjälp oss att se framåt med hopp. Amen. Då får vi lyssna till en sång igen.